Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. När Ulf Kristersson blev statsminister förra året så pratade han i sin regeringsförklaring om statens roll.
Våra fyra partier vet att samhället är större än staten. Men vi delar också övertygelsen om att det som staten bär ansvar för måste staten också göra riktigt bra.
Staten ska sköta sitt jobb riktigt bra, sa alltså Ulf Kristersson. Och verkligheten ser lite annorlunda ut. Många statliga myndigheter saknar idag resurser för att leva upp till sina uppdrag. Till exempel domstolarna, de har så mycket att göra att de hinner liksom inte fatta beslut så snabbt som de ska. Högskolor och universitet kämpar med att leverera bra utbildning. Och museer brottas med uppdraget att bevara sina samlingar. De här exemplen kan man läsa mer om i fackförbundet STs rapport Otillräcklig stat. Och den här rapporten ger åtminstone en viktig anledning till att statlig förvaltning inte klarar sina uppdrag. Nämligen att myndigheter styrs som företag. Vissa kallar det företagisering, andra säger new public management. Och om jag ska förklara det superkort så innebär det att myndigheter ska vara kostnadseffektiva. Och rapportförfattarna på ST menar att det här går ut över själva verksamheten. Och det finns en rad forskare som är oroliga för den här utvecklingen. Och vi har bjudit in en sådan till studion. Så hej och välkommen Shirin Ahlbäck Öberg.
Hej och tack för inbjudan, det är väldigt roligt att vara här.
Ja, vi är så glada att du tar dig tid att komma hit. Du är professor i statskunskap på Uppsala universitet och har forskat mycket om offentlig förvaltning. Och på DN Debatt här i april 2023 så publicerades en debattartikel som du och 8 andra forskare tillsammans med fackförbundet STs ordförande har skrivit. Och den här artikeln hade ju rubriken Sverige kan inte längre styras som ett företag. Vad menade ni med det?
Vi menar att den typ av styrning som har varit väldigt populär nu i drygt 30 år, som har gått ut på att man ska liksom försöka kopiera näringslivets sätt att styra organisationer, och i vårt fall, det vi pratar om här i myndigheter då, att det håller liksom inte, att allt kan inte bara handla om kostnadseffektivitet och effektivitet och att piska fettet ur organisationer eller myndigheter, utan man måste också inse att det finns andra värden som staten måste slå vakt om. Och det är till exempel att man fattar beslut som är rättssäkra, att man också upprätthåller demokratiska värden som insyn och liksom genomskinlighet och sånt där. Men också, det finns också en serviceskyldighet som staten har gentemot medborgarna då. Och alla de här sakerna blir svåra, hamnar i konkurrens med den här jakten på effektivitet.
Men kan det inte vara, jag ser framför mig på ett sätt så här, oh wow, vilken dröm om staten var som en supereffektiv Volvo-fabrik. Det bara kommer nya saker på, inte på löpande band, kanske inte så bra i staten, eller liksom lika kreativt som ett liksom techbolag som Spotify. Vore det liksom inte, finns det inga fördelar med det synsättet?
Jo, men det är alltså så här ska man nog säga, att det som du pratar om, new public management, det här med att man försöker ställa om den offentliga verksamheten som till ett som en företagsmodell, och även marknadisering pratar vi om. Det fanns vissa delar där som faktiskt var bra, till exempel att man ökade resultatkulturen, att man inte bara intresserade sig för vad man pumpade in för medel i myndigheterna, utan att man också var intresserad av att veta vad som faktiskt hände. Så det var bra. Men vi menar helt enkelt att den här ekonomistyrningen, mål- och resultatstyrning och så, den har fått ta överhanden. Och vi måste komma ihåg att det staten ägnar sig åt, det är något helt annat än att producera bilar. Det handlar om att slå vakt om saker som att vi ska ha fungerande rättsväsende, att vi ska ha fungerande utbildning, högre utbildning till exempel, att vi ska ta tillvara vårt kulturarv. Det är en massa saker där vi snarare vill att man genomför det på ett ett bra sätt med hög kvalitet. Och vi menar att den här ständiga effektivitetsjagandet utmanar kvalitet i verksamheten.
Mm. Jag har ju läst nationalekonomi och företagsekonomi, så att det är kanske min företagsekonomiska hjärta här som klappar på det här, för de här frågorna. Men du kanske, om du liksom ändå skulle basha det här företagsekonomiska perspektivet, vad får det liksom för konsekvenser när man låter företagsekonomiska ideal styra?
Ja, det är ju just det här att det som blir primärt, det är liksom att man, de organisatoriska målen, att budgeten går ihop och såna här saker. Och det är klart att det är viktigt att ekonomin går ihop. Men det är det här med att vad har man för uppdrag och hur det ska utföras och med vilka liksom målsättningar. Där är det liksom orimligt att tänka sig att man bara tänker på ekonomi liksom, på det sätt, alltså effektivitetsmål. Utan man måste tänka på rättssäkerhet. Det är otroligt viktigt att för tilliten till den offentliga verksamheten, att man uppfattar som medborgare och invånare i Sverige att alla behandlas lika och att man får en rättvis hantering och att det inte går för fort och att man också ges möjlighet att förstå processer och så vidare. Och det ser vi ju i den här undersökningen som bland annat ST har gjort då. Att många som jobbar inom staten känner att de liksom inte hinner med det som är en viktig del av arbetet, nämligen att förmedla besluten eller att utreda tillräckligt. Och det finns ju ännu mer allvarliga saker. Så att jag ska säga att problemet som jag tycker vi sätter fingret på, det är att man efterfrågar mer från i styrningen från regeringen än vad man möjliggör med i och med alla de här besparingskraven. Mm. Alltså, så det är liksom, det skapar en etisk stress skulle jag säga bland de som jobbar, att man, det kommer fler och fler pålagor, fler och fler administrativa bördor pratar vi om. Alltså du som är företagsekonom då, du vet att ska man liksom följa upp på det sättet som kanske en del av era organisationsmodeller och så förespråkar, då gäller det ju att de statligt anställda gör sig självdokumenterande, transparenta och återrapporterar. Men det är ju ingenting som är gratis. Alltså det kostar ju också. Det är ju liksom, och det tycker jag, man missar det i kalkyl. Man kalkylerade bara med vinster, att det skulle effektiviseras. Men det finns kostnader också. Och det är det som vi försöker lyfta. Att det är liksom även så, kan man säga, förutom de här sakerna om andra värden som måste råda i när man har en fungerande stat. Så måste man också komma ihåg att det inte är gratis att köra den här företagiseringen.
Vilka liksom ideal och principer, du touchade lite på det, men vilka ideal och principer borde vara vägledande för hur man ska styra myndigheter?
Ja, men om man tänker alltså de klassiska förvaltningspolitiska målen som man brukar lyfta, det är ju dels demokrati, alltså folkviljans förverkligande. Och det är också rättsstatliga ideal, alltså rättssäkerhet. Lika fall ska behandlas lika. Och det är klart att vi säger inte att det är oviktigt med ekonomi. Vi säger bara att det är orimligt att påföra, ha så stora förväntningar och påföra statliga myndigheter nya uppgifter och krav. När man samtidigt inte ger tillräckligt med resurser för att man ska kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Mm. Så det är liksom, så att de andra värdena som man måste slå vakt om, det är ju just de här demokrativärdena och de mer rättsstatliga eller rättssäkerhet.
Just det.
Och vad vi säger är att den här triangeln då, rättsstaten, demokrati och effektivitet eller ekonomistyrning då, där har man lagt alltså väldigt stort fokus på ena hörnet här. Mm. Och det måste finnas en bättre balans. Men framförallt så måste vi också förstå att om vi inte får till det här så kommer ju liksom attraktionen att vara statsanställd klart minska. Vi ser ju redan om vi tittar, läser årsberättelserna för polisen, för domstolsverket och så vidare, att man har ju rekryteringsproblem och det är liksom en personalomsättning också som är problematisk om vi ska ha en fungerande stat.
Mm. Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle komma in på det. För jag tänker att de som verkligen känner av den här liksom effektiviseringshetsen är de som jobbar i staten. Och du nämnde ju STs medlemsundersökning som de gjorde i maj 2022. Och mina kollegor Aida Badeli och Sonja Leister har sammanfattat vad deras medlemmar berättade i den.
Många som jobbar i staten känner sig pressade och har en hög arbetsbelastning. Det visar fackförbundet STs medlemsundersökning från maj 2022. Då svarade 4 av 10 medlemmar att de tvingas prioritera bort viktiga arbetsuppgifter en gång i veckan eller oftare. 1 av 10 svarade att detta hände dagligen. I undersökningen hade de statligt anställda också möjlighet att beskriva sin arbetssituation med egna ord. En anställd på Försäkringskassan skriver:
hellre fort och fel än att det blir rätt från början.
Och så här säger en medarbetare på Skatteverket.
Skatteverket har i princip slutat granska både inkomstdeklarationer, moms och arbetsgivaruppgifter. En del av det har ersatts med andra aktiviteter som i sig kan vara bra, men på sikt så kommer det leda till svåra läckage.
En person som jobbar på Arbetsförmedlingen svarar i STs medlemsundersökning:
jag hinner inte med längre samtal. Samtal ska gå på 30 minuter och under den tiden ska jag också hinna dokumentera samt ta beslut om vidare planering. Helt omöjligt om du frågar mig. Jag har jobbat på Arbetsförmedlingen i 12 år och jag känner att det bara blir värre.
Och en medarbetare på Länsstyrelsen sammanfattar:
uppdragen är genomförda på lägsta nivå eller inte alls, eftersom att det är så slimmat. Fler uppdrag ska göras av färre personer och ingen är någonsin nöjd med sin insats.
Ja, slimmat, lägsta nivå, ingen är nöjd med sin insats, svåra läckage. Det låter ju ganska pressat, tycker jag. Vad reagerar du starkast på av de här vittnesmålen när de som jobbar i staten beskriver sin verklighet?
Jag tycker det här var väldigt bra illustrationer, alltså konkretiseringar av det vi pratar om. Jag tänker på till exempel det här referatet av personer som jobbar på Skattemyndigheten, att man inte hinner kontrollera till exempel moms eller vad det nu var. Det är så en tydlig illustration av, ja, det skapar läckage. Alltså i en tid då där man säger sig från den nuvarande regeringens håll att man är väldigt angelägen om att på något vis mota den här typen av välfärdsbrott och så vidare. Även det här citatet från Försäkringskassan, hellre fort och fel. Det är ju precis, alltså det är verkligen ett sluttande plan. Därför att, man ska säga, en fungerande stat bygger på medborgarnas förtroende för att man behandlas på ett korrekt sätt och att det är rättvist och så vidare. Om man börjar, ska vi säga, om man inte har möjlighet att upprätthålla standard, en god standard och kvalitet, så kommer ju förtroendet för staten att sjunka, och det kommer alla förlora på, även de politiska partierna. Och det kommer, alltså, jag kan inte nog understryka att säga att, så att säga, i Norden så visar alla möjliga undersökningar, hur man än mäter, att till exempel svenska medborgare och invånare har ett högt förtroende för sina myndigheter. Och det är ett kapital som har byggts upp under flera hundra år, skulle jag säga. Men det går snabbt att rasera sånt förtroende, och det tycker jag man verkligen ska akta sig för.
Mm. Axel Oxenstierna vrider sig i sin grav om ja. Han ser det här. Ja, eller jag förstår.
Ja.
Vad tror du att får vi? Nu pratar vi om konsekvenserna på liksom, för demokratin och för staten på lång sikt. Om vi tar det ner till liksom den enskilde medborgaren. Mm. När den hör, det ska hellre bli fort och fel. Mm. Vad ser du är liksom konsekvenserna för den enskilde?
Ja, nej, men det är klart att för den enskilda så kan det här betyda jättemycket. Vi har massor av exempel, förutom det här med hur ens ärende hanteras av Försäkringskassan, som kan verkligen vara väldigt drabbande för en enskild person. Så har vi exempel på till exempel det som kallas för passhaveriet och så vidare. Alltså man kan som enskild person verkligen hamna i knepiga situationer, och inte bara knepiga utan i hemska situationer där man väntar på till exempel beslut från någon statlig myndighet, och så drar det ut på tiden och så kanske det inte blir korrekt och så vidare. Det är liksom naturligtvis jätte dåligt för den enskilde. Som, och liksom jag känner också att vi måste förstå att det är inte så att om man, låt säga att det bara blir, alltså väldigt mycket i staten fungerar, vill jag säga. Men låt säga att man jobbar, de verksamheter som jobbar under den här slimmade organisationen och sådär, och man känner att man inte hinner göra det man borde. Om man är då en medborgare som råkar drabbas av det, så är det ju inte alla som har liksom kraft eller kunskap om att men då får jag väl försöka överklaga eller peka ut vad som jag tycker är fel hanterat och sådär. Det är ju liksom, man kan känna sig väldigt utlämnad i en sån situation, och det känns inte heller rimligt.
Nej, men jag förstår det. Man vet ju själv när man fått brev från Skatteverket, man bara, nej, jag har bara gjort fel, förmodligen. Alltså det här går inte, det här går inte. Och tänk då om det är ännu mer rörens nära, att det är ersättning från Försäkringskassan eller stöd från Arbetsförmedlingen eller så.
Ja, det handlar ju om människors möjligheter till att leva ett drägligt liv, faktiskt.
I sin rapport Otillräcklig stat och även i tidigare rapporter så har ju fackförbundet ST bland annat kritiserat det som kallas för produktivitetsavdraget. Och det tänker jag kanske är ett ord som jag måste förklara för dig som lyssnar. Och produktivitetsavdraget infördes under finanskrisen i början på 1990-talet i syfte att hålla nere storleken på statsförvaltningens budget. Och so far so good. Men då beslutade man att man varje år skulle minska lönebudgeten med 1-2%. Och i praktiken så innebär det att antingen så sänker man ju folks liksom löner, men det har man inte gjort, utan snarare har man valt den andra vägen, att man blir några färre i personalen varje år, samtidigt som man förväntas leverera samma sak som tidigare år. Och snabbspola fram 30 år med samma årliga besparing, då kan man ju tänka sig att det saknas ganska många liksom händer och hjärnor i statsförvaltningen. Vad tror du, Kirin? Är det liksom de här 30 åren av produktivitetsavdrag som har liksom skett under både liksom röda och blåa regeringar, ska man ju säga, som har lett till att myndigheter är så hårt pressade idag?
Ja, det är delvis, det är en viktig delförklaring. Såna här generella besparingar som görs, alltså som automatiseras på det där sättet också, det menar ju jag och vi som har skrivit den här debattartikeln är ett problem. För det, på något vis, så då avhänder sig politiken ansvar. Man har en automatisk mekanism som ska se till att det blir besparingar, istället för att politiker aktivt får ta ställning från år till år. Jag tycker politiken måste växa upp här, helt enkelt.
Man vill gärna så här stå på pressträff och säga så här, vi ger mer pengar till polisen för oss, fast man egentligen också med andra handen skär ner.
Ja, alltså jag är personligen oerhört trött på den typ av politisk retorik vi har idag om satsningar hela tiden, när man så väl vet att nej, men det är inte bara pengar som tillförs, utan det är även pengar som dras ifrån. Och det redogör man ju inte för politiskt.
Nej, det är på presskonferensen. Anti-intellektuellt och ohederligt, skulle jag säga.
Ja, jag tycker det är ohederligt.
Ja, men om Ulf Kristersson menar allvar här då i sin regeringsförklaring som vi hörde här i början, och vill se en stat som gör sitt arbete liksom riktigt bra, då tänker jag att jag ställer frågan till dig som ändå är liksom professor i statskunskap, som jag förväntar mig ha svar. Hur ska vi komma dit? Vad är liksom vägen framåt?
Ja, alltså det måste ju till reformer för att säkerställa att demokratiskt fattade beslut också är möjliga att omsätta i praktik. Det liksom duger inte att regeringar av olika kulörer sätter målsättningar i regleringsbrev och så för myndigheterna som sen är omöjliga att leva upp till. Jag tycker i den här rapporten då, Otillräcklig stat, så är det liksom verkligen slående när det gäller till exempel domstolsväsendet. Att man sätter såna här mål som att man ska hantera ärenden på 5 månader eller 7 månader, och det har liksom man inte kunnat leva upp till på vissa typer av domstolar på 15 år. Och ändå så upprätthåller man den typ av målsättning, bäddar för ett misslyckande varje år då. Och då tycker jag det är så konstigt att det inte finns en reflektion från politiken att nej, men det här verkar vara en omöjlig målsättning. Och särskilt som man får rapporter om att det är svårt att rekrytera folk och att det finns en personalomsättning, och så här, då måste man ju bara, man måste börja bli lyhörd inför de här olika myndigheterna och domstolarnas problem. Jag tycker det är förvånande faktiskt.
Finns det några vinnare i det här som du ser det?
Några vinnare? Ja. Nej, så här på rak arm måste jag säga att det gör jag inte. Och då säger inte jag så här att all verksamhet måste få mera pengar. Det är inte det jag säger. Utan jag menar bara att det måste bli en mycket mer... man måste börja ifrågasätta den typ av styrmodeller som man ägnar sig åt. Man måste också vara beredd att tänka nytt när det gäller hur man ska styra myndigheter och att man kanske ska styra myndigheter olika. Den här modellen vi har nu är ju väldigt mycket one size fits all. Att politiken måste börja ta de signaler som kommer från myndigheter så på allvar. Och om man då tycker att det inte är en rimlig sak att ge mera medel, då måste man också tala om vad myndigheterna kan dra ner på. Alltså, vad är det de inte behöver göra? Istället så har vi haft, det har varit som en lök tycker jag, över tid, att man liksom påför nya återrapporteringskrav eller talar om att nu ska nya uppdrag och sådär, och allt ska liksom inrymmas i det befintliga. Men jag tänker att det måste ske, någon måste göra en prioritering, och det kan man ju inte rimligen lägga på myndigheten, utan det måste ju politiken ta ansvar för.
Ja, men jag tänker att vi skickar det meddelandet till dem helt enkelt och säger så här: ring till Shirin, hon kan hjälpa dig och lösa det här.
Ja, åtminstone kanske att tänka annorlunda.
Ja, vi hoppas på att det här får en lösning, för det känns som att det kommer bli, att det är som du sa, vi är inne på ett sluttande plan i just det här. Tack så jättemycket, Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.
Tack så mycket.
Om du vill läsa STs rapport Otillräcklig stat så hittar du den på www.st.org. Och debattartikeln som Shirin och hennes forskarkollegor och STs ordförande har skrivit finns på DN Debatt under rubriken Sverige får inte längre styras som ett företag. Jag heter Silvia Kakambo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!